Vet ni vad? Jag tycker faktiskt det är dags att vi finlandssvenskar skärper oss lite. Bara för att vårt modersmål är skyddat i grundlagen betyder det inte att du kan kräva svenskspråkig service på varje matbutik i det här landet. I Finland pratas det ju ändå finska. Blev du irriterad just? Kanske till och med arg? Bra, det var meningen. För det där var en ragebait och bland annat det ska vi prata mer om den kommande kvarten. Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman och hjärnforskaren Annika Hultén. Och idag ska vi prata mer om hur våra hjärnor mår när sociala medier blir allt mer beroendeframkallande och AI tar över våra uppgifter. Annika, du är psykolog, hjärnforskare och nu också verksam inom farmakologin. Så jag tänker att om någon har koll så är det du. Hur reagerar våra hjärnor när de blir provocerade?
Jo, provocerande situationer är en form av socialt hot. Det vill säga man upplever det som en hotfull situation men i en social kontext. Och det är liksom... Kärnan är ofta det att du upplever att dina egna åsikter eller värderingar inte värderas av andra och det känns hotfullt. Och när vi är i en hotfull situation så har vi två sådana vanliga naturliga reaktioner. Antingen blir vi rädda, det är den här flight-responsen om vi tänker på flight and fight. Eller så blir vi aggressiva och irriterade, ilskna. Och det som i många situationer sen då avgör att blir vi rädda eller blir vi arga så har att göra med om du är i en situation där du säger, så att säga, känner att du är inbackad i ett hörn. Du känner att den här situationen är oundviklig. Du kan inte fly utan du måste stanna kvar i den. Då blir vi oftast aggressiva. Och om du tänker just på de här nya fenomenen som rage bait. Så där det att du blir triggad till att vara arg. Så det har att göra med det att du upplever att dina... värderingar, dina åsikter inte acceptera. Du blir utklassad till utgruppen istället för att vara i ingruppen. Och du upplever att du är i en situation där du inte kan fly, så du blir arg istället. Och det som sen avgör också till vilken grad vi följer och reagerar på våra impulser, på vår känsla att bli arg. Så det har sen igen att göra med prefrontala cortex bakom pannan. Där som styr tillsammans med många andra hjärnområden också våra så kallade exekutiva funktioner, eller ibland kan säga man lite missvisande kanske kognitiv kontroll. Den är inte alltid så medveten vilket kognitiv skulle vara, men vi kan kalla det kognitiv kontroll i varje fall. Så vi har ett område eller ett nätverk egentligen där pannloben är väldigt viktig som styr och justerar de impulser som våra känslor ger upphov till.
Jag kan inte vara den enda som har sett någon video på till exempel TikTok eller Instagram som har fått mig jätteirriterad för att någon sekund senare inse att okej, det här var ju bara på skämt. Det kan handla om allt från någon som filmar ett jätteäckligt recept till något mer allvarligt som politisk extremism eller falsk information. Sen går jag in i kommentarsfältet och ser hundra om inte tusentals personer som kokar. Och vem vinner på det här? Jo, den som har skapat och lagt ut innehållet som får en massa visningar, kommentarer och gillningar. Det här engagemanget gör att det är en större chans att algoritmerna visar innehållet åt en större publik. Men vi då som utsätts för ragebaiting, hur mår vi av att se innehåll som gör oss arga hela tiden?
Ja, först så kanske det är intressant nog att då när vi är involverade i ett aggressivt beteende som har att göra med att ge tillbaka för gammal lust, att göra det rättvist. Så intressant nog, då aktiveras vårt belöningssystem. Så när du blir väldigt frustrerad så har du ofta en liksom behov att ge tillbaka, att liksom försvara dig själv. Och lyckas du med det så aktiveras belöningssystemet, det vill säga att vi får en liksom intern bra känsla av att ha stått på oss och försvara oss själv. Och det kan ju kännas ganska, det vet jag själv, det känns bra när man tycker att nu har jag stått upp för mig själv och mina åsikter och värderingar. Men det är ju också sådär som fenomen ganska trevligt att veta att när vi står på för oss så belönar kroppen det. Mm. Du frågade om vad det gör om vi ständigt är arga. Jag tycker det är viktigt att hålla isär det här att rage baits finns i all form av sociala medier, och all form av social mediekonsumtion är ju inte sån här högtempo short videos som vi har i till exempel TikTok, utan rage bait finns också i X-poster eller i tidningsskriverier eller Facebook eller annat som inte har samma tempo. Så jag tycker vi ska hålla isär det här att med vilken frekvens blir vi hela tiden arga. För man blir ju också arg i vardagliga situationer som inte har att göra med sociala medier. Men om vi tänker på att om du av någon orsak blir väldigt ofta arg i vardagen, så vet vi att ilska och emotion deaktiverar det sympatiska nervsystemet. Och precis som om du är väldigt konstant stressad, så har vi ungefär samma följder av att om det sympatiska nervsystemet, alltså det som aktiverar kroppen, som behövs igen vid fight or flight responser. Om det är lång tid aktiverat konstant, så har vi många fysiologiska effekter. Det blir högt blodtryck, vilket i sig kan leda till hjärt- och kärlproblem, matsmältningsproblem, försvagat immunsystem bland annat. Också psykologiska effekter, vi har högre nivåer på ångest, på stress. Och sen risken för att sådana så att säga kognitiva fallgropar ökar, det vill säga vi tänker inte så klart mera, vi gör mera, vi fattar, tänker mera svartvit, vi glömmer att se på saker från olika håll.
Förutom ragebaiting får sociala medier med snabba, korta videor kritik för att vara överstimulerande. Och det här kan jag känna igen lite. Det är nya intryck hela tiden. Från ragebait till en video med en massa söta hundvalpar. Är det skadligt med så här många intryck?
Det vad vi vet att om man överkonsumerar och tvångsmässigt tittar på sådana korta videon, till exempel TikTok, det finns andra plattformar också, så har det kopplats just ihop med fysiologiska och psykologiska problem som sömnproblem och depression. Och de här symptomen, de överlappar med vad man traditionellt eller klassiskt också ser i många beroendeproblem. Man talar om alkoholberoende, drogberoende, spelberoende etc. Men det är viktigt att nu när vi talar om termer och koncept att hålla också isär att man brukar ibland tala om short video addiction, SVA. Det är viktigt att SVA är ingen etablerad klinisk diagnos, den har ingen formell vedertagen definition i sig själv, och den har framförallt inga diagnostikkriterier som skulle finnas. Så vi ska ändra ett likhetstecken mellan korta videon och eventuellt överkonsumtion av dem och ett vedertaget fysiologiskt beroende som vi ser med många andra fenomen. Men det kan vara att forskningen sammanträder i något kedje och att vi får någon slags konsensus och att man ser det också som en sak man kan bli beroende av. Det är inte alls uteslutet.
Nej.
Vissa forskare menar ändå just att SVA, det vill säga short video addiction, består av att vårt belöningssystem blir störd av att våra belöningssignaler kommer så tätt in på varandra och det är ett oupphörligt flöde.
Annika säger alltså att det inte finns så mycket forskning om korta videor på sociala medier ännu. Men en färsk kinesisk studie från början av året som undersökte över 100 studerandes hjärnor märkte en skillnad mellan de som brukar se på såna här korta videor och de som inte brukar göra det. Bland de som är vana med de här korta, snabba videorna fanns det en översynkronisering mellan en del av hjärnan och resten och mer grå hjärnsubstans i vissa delar. Enligt Annika är det här inget som är negativt i sig. Hon säger att det är vanligt att vad man gör ofta påverkar hjärnan. Till exempel visar en studie från 2000 att den del av hjärnan som är aktiv vid navigering var större än vanligt hos taxichaufförer.
Så en uppgift du gör mycket gör att de områdena som är involverade i den funktionen förstärks och blir bättre. Och det tror jag att vi ser också med de här korta videorna. Man konsumerar mycket korta videor, blir man helt enkelt snabbare och bättre på att processera information snabbt. Är det sen dåligt eller inte så det kan bero ju också sen på helheten. Hur påverkar det resten av ditt liv och hur är det bort från andra aktiviteter? Så det tycker jag att viktigt att komma ihåg när vi försöker se om någonting är hälsosamt eller ohälsosamt. Men jo, vi ser förändringar i hjärnan hos de som konsumerar mycket sådana här korta TikTok-videon.
Mm. Och det här är ju också ett relativt nytt fenomen, så jag tänker mig att mera forskning säkert kommer så småningom.
Absolut.
En annan teknisk utveckling som jag skulle vilja prata om är artificiell intelligens, AI. Jag använder såna här AI-chatbottar för lätta men ganska tidskrävande uppgifter, till exempel transkribering eller organisering av material. Men är det då dåligt att jag inte anstränger min hjärna och gör det här själv? Förlorar jag någonting när jag använder AI för de här uppgifterna?
Som du sa, det här är också en ganska ny utveckling och väldigt begränsad forskning finns om det här. Men det finns en ganska färsk studie från MIT i USA. Den är ännu inte vetenskapligt granskad av så kallade peer review. Den har fått ganska mycket publicitet redan nu. Och här använder man då EEG, det vill säga man mäter den elektriska aktiviteten i hjärnan. Hur olika, igen talar vi om nätverk, hur olika delar av hjärnan samtalar med varandra. Och här tittar man på en grupp studerande som skrev uppsatser, antingen med eller utan hjälp av ChatGPT. Och kanske föga förvånansvärt så såg man att de här studerande hade mindre möda, mindre kognitiv möda om de fick använda sig av ChatGPT som hjälp när de skriver sin uppsats. De som använde sin så att säga egen hjärna enbart hade däremot högre belastning på minne. Och de kom också ihåg sin uppsats bättre och de upplevde starkare att de var författare till sin egen uppsats. Då kommer vi fram att är det nu sen dåligt eller inte att använda ChatGPT? Det gäller att komma ihåg för det första att den här studien har inte ännu genomgått en fullständig vetenskaplig granskning. Men däremot så skulle jag säga att det krävs ett visst kognitivt mod att använda sig av ett nytt vetenskap som ChatGPT. Och också att komma ihåg att det att du inte använder har lika mycket kognitiv möda och minne medan du skriver uppsatsen, så det frigör dig att använda de kognitiva förmågorna, minne och uppmärksamhet en annan stund i livet. Och kanske du är snabbare klar med din uppsats och kan använda dina kognitiva förmågor en annan del. Jag minns år 2000 så fanns det såna här medieartiklar där de var väldigt rädda för att Google skulle göra oss intellektuellt lata. Och visserligen kan vi nog säga med facit i hand att sådana här pappersencyklopedier har minskat. Men vi däremot har vi vunnit oss, alla som använder Google och andra sökmotorer dagligen, vi har vunnit en ny kunskap i att vi har måste lära oss vara mediekritiska. Förut kunde du slå upp en encyklopedi och du kunde lita på mer eller mindre att den fakta som fanns där var verifierad och sant. Nu kan inte du lita på det som Google spottar ut, utan du måste själv lära dig att tänka kritiskt och utvärdera. Och det är en kunskap och det är en inlärning som vi kan se också som en rikedom. Så jag tror att detsamma kommer att gälla för ChatGPT. Vi måste lära oss att utvärdera dels det som ChatGPT spottar ut och göra en kvalitativ bedömning om det är bra kvalitet eller dålig kvalitet, om det är pålitligt, om det innehåller faktasaker. Och så måste vi också lära oss att öva vår kreativitet när det gäller att skriva rätta prompter till ChatGPT. För man får inte alltid just det man vill ha med att skriva så som man först tänkte, utan man måste lite svänga och prova olika sätt att diskutera med ChatGPT för att få ut det vad man egentligen ville ha.
Nå, mitt i den här teknologiska utvecklingen då, Annika, som hjärnforskare, har du tips på hur vi kan ta hand om vår hjärna på bästa sätt?
Jo, absolut. Inom neurovetenskapen och speciellt när man talar om minnesforskning så finns det en tes som heter use it or lose it. Och det tycker jag är någonting vi alltid ska komma ihåg. Det bästa sättet att ta hand om sin hjärna är att använda den, använda den, använda den. Det är bra om vi lär oss nya saker. Det finns ingen övre åldersgräns för när vi slutar lära oss eller när vi är kapabla att lära oss. Det gäller både språk och andra färdigheter. Man kan alltid lära sig nya saker, oberoende om man är 80 eller 8. Var kreativ, det är också ett väldigt bra sätt att träna sin hjärna. Och det gäller att vara kreativ på ett sätt som ger tillfredsställelse åt sig själv Och här kan jag inte säga att vad är det bästa sättet att vara kreativ. Det kan ha att göra med konst, eller att måla, eller att sticka, eller musik, eller någonting helt annat, matlagning, där man upplever att man är kreativ och kan liksom kombinera gamla saker till någonting helt nytt. Och sen en annan sak som inte har riktigt att göra med use it or lose it är att sova tillräckligt. Man kan inte som hjärnforskare berätta om hjärnhälsa utan att påpeka det här. Vi sover i regel helt för lite, i synnerhet vuxna. Och tonåringar behöver extra mycket sömn också, och de sover också för lite. Så de tre sakerna, lär dig nya saker, var kreativ och sov tillräckligt. Så det är nog, tycker jag åtminstone, någon av de viktigaste grundpelarna i god hjärnhälsa.
Okej, jag tror du har lyckats med att motivera mig att gå tillbaka till min språkinlärningsapp. Tack så mycket för att du kunde vara med i Nyhetspodden, Annika.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och hjärnforskaren Annika Hultén. Om du gillar Nyhetspodden hittar du oss enklast genom att lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser. Det gör du enkelt genom att klicka på hjärtikonen och klockikonen bredvid startknappen i Yle Arenan. Jonny Aspelin har mixat avsnittets ljud och Alexander Beijer är Nyhetspoddens producent.